Dagens gäst är en tungviktare från storbanksvärlden där hon har gjort det mesta och haft de flesta typer av placeringsmandat. Men sen kom en dag där det var dags att prova på vingarna. Sagt och gjort, efter 24 år i storbanksvärlden så kavlade hon upp ärmarna och kastade sig ut i det okända genom att medgrunda sparroboten Opti. Eftersom hon till synes gillar att ha många järn i elden så kombinerar hon det dessutom med att vara ängelinvesterare och styrelseproffs. Med de orden har jag med mig Ann Grevelius. Varmt välkommen till podden.
Tack så mycket, Niklas.
Jättekul att ha dig här. Vi börjar från början. Vem är Ann?
Okej, way back. En göteborgska i grunden. Göteborgs föräldrar och växte upp de första åren där.
Göteborgs humor?
Jo, det funkar. Funkar. men var väl en liten pigg, nyfiken, blyg och lite busig tjej. Jag tror en blandning av Emil och Madicken och Pippi, ungefär så. Jag har alltid tyckt var kul att prova på nya saker. Så att jag skulle kunna säga att jag har spelat många instrument och varit engagerad i väldigt många olika sportgrenar. Men det vore liksom, det är mer det här att jag har faktiskt provat på. Prova på många saker. Det är roligt, det är kul i början, då har man en brant lärokurva. Men sen när det börjar bli lite jobbigt och kräva lite mer, då tryter tålamodet ibland. Men så det har jag provat på väldigt mycket olika saker. En sak som funkade hela tiden var skolan. Det är en sån här liten duktig flicka i skolan. Jag tyckte det var jättekul. Där har man ju en lärokurva som ständigt går uppåt och dessutom har man lite tävlingsmoment. Man har prov och man ska få betyg och... Så att det var en bra blandning och det där har nog följt med mig genom hela livet. Så
jag ser det på ditt kroppsspråk att det är nästan du eldar igång. Det var det här med proven och sådär, att kunna få visa upp att det var lite tävlingsmoment. Det ser ut som att du gick igång på det.
Ja, nej, men det är ju faktiskt en väldigt bra kombination av lärande och resultatprestation. Mm.
Och sen från Göteborg så tog ju livet...
Vi till Sandviken, växte upp där de flesta skolåren då, brukssamhälle. Med de utmaningar som det faktiskt innebär. Men bra år. Jag jobbade jättemycket vid sidan av skolan från högstadiet, gymnasiet där. Provade på många olika sorters enklare jobb. Men som lärde mig mycket om livet. Bland annat jobbade som hemsamarit i omsorgen. Mm. Och lärde mig otroligt mycket om världen och en värld som vi inte ser i finansvärlden i alla fall, och hur viktig den världen är och hur många ensamma människor det finns, och har sedan dess burit med mig ett stort intresse för den typen av, för samhällsgrupper och omsorg.
Ja, och vad tog du med det där? För det är ju så, vi befinner oss i en filterbubbla, finans, och det är ju inte sällan hårt, och det kanske också att media också målar upp det på ett sätt som till viss del är sant och som till viss del kanske är lite överdrivet. Jag tänker på Exit på SVT exempelvis. Men som du säger, det finns ju en riktig värld med viktigare värden.
Ja, men verkligen. Och både äldreomsorg och äldrevård och utbildning är ju sådana ämnen som vi alla borde engagera oss lite mer i. Och sen finns det ju även där att det målas upp mediebilder på olika sätt. Men det här är otroligt viktiga samhällsgrupper som jag tycker att vi alla ska ta ansvar att engagera oss i. Det behövs otroligt många människor när vi pratar till exempel arbetstillfällen och invandring och integration och sådana ämnen. Så finns det otroligt mycket att göra där. Vi behöver väldigt många som ska ta hand om vår åldrade befolkning och sådana saker. Så det här är ju stora utmaningar på riktigt vid sidan av allt vad som händer i vår lilla ankdam i finansbranschen. Men det är fint att se när intressen mellan kanske då, alltså riskkapital och de här industrierna, att det finns mycket att göra.
Vi har haft en tidigare gäst här i podden, Sofina Schemsson Ekvall, som lyfte upp mycket om det här också med S:et i ESG och att bolagen har kommit en bra bit. Inte minst fastighetsbolag fick vi lära oss då, men att det fortfarande finns väldigt mycket kvar att göra. Känner du spontant att vi har kommit en liten bit där, jag tänker på det här, nu överdriver jag, råa, kalla kapitalet och mera de här varma frågorna, att se varandra, mera värme, mera hjärta?
Ja, jag tror det i vissa branscher och just som du nämner fastighetsbranschen. Jag arbetar ju i styrelsen i ett fastighetsbolag som heter Stenvalvet, som vars stor verksamhet är just äldreboenden och utbildning också för den delen. Men absolut att jag tycker att man kan se att det här, att intresset växer. Det är ju, det behövs ju som alltid, så behövs det någon form av ekonomiska incitament för att få saker att hända. Vi kan tro annorlunda, men det är inte riktigt så. Och sen såklart att det är ett regelverk driver på det här också. Men jag tror att vi går åt rätt håll. Men i många fall så går vi väldigt långsamt.
Nej, och när du säger det är inte riktigt så. Du har ju lång erfarenhet från branschen. Du är en långvägare inom finans och har varit på samtliga storbanker, förutom Swedbank. Du får jättegärna kommentera om du någon gång tror att du kommer tillbaka till storbank och i sådana fall bockar av den sista storbanken. Berätta om din resa från tidernas begynnelse och när du då lämnade Sandviken och fram till idag. Vad har du haft för dig?
Ja, först så var det ju det här med språk och engelska, så att jag åkte som, vilket många gjorde. Jag åkte som, när killarna ryckte in i lumpen så åkte jag och jobbade som au pair i London. Därefter blev det Uppsala. En fantastisk studentort som ligger mig nära om hjärtat på många sätt. Så jättefina år där, pluggade civilekonomprogrammet, var klar 1990. Började jobba i augusti på Handelsbanken på kontoret Norrmalmstorg, som anekdotiskt var då det lönsammaste kontoret i paritet med Göteborg City, där en viss Arne Mårtensson var chef då. Så att det här var toppkontoret, och sen vet vi lite grann vad som hände, att ett par, något år senare, så var det de två kontoren som låg lägst i lönsamhetsligan, istället hade störst kreditförluster. Det var väldigt, väldigt intressant och blev en hardcore crash course i finansindustrin. Det som hände då har ju faktiskt inte hänt sedan dess, även om vi har haft andra typer av finanskriser. Men det var ju när verkligen det här, så att säga, vi hade en ränta på 500%, vi hade fastighetsbolag som föll som korthus och kreditförluster i banksystemet som fick bankerna att gunga ordentligt långt ner i grunden. Så det blev ju väldigt intressant, men man kommer som nybakad student, så jag hade väldigt stora ögon och försökte liksom förstå vad som hände. Men det var väldigt lärorikt, det var också smärtsamt, för att jag såg ju många hos våra kunder i ledningspositioner som tog enormt mycket stryk, och det var till och med några självmord i spåren av det här. Så att, alltså, det var kris på riktigt. Men rent krasst så såklart en väldigt lärorik start på karriären.
Ja, verkligen en rivstart får man säga.
Ja, absolut.
Jag tänker, men det här var ju kanske inte riktigt vad du förväntade dig när du klev in på Uppsala där och skulle studera. Och sen var du klar och kom ut i branschen, och det var en riktigt tuff period. Hur formade den här perioden dig då?
Jag tror att den har gett mig väldigt mycket som jag nu på senare tid, alltså senare i livet, så har jag väldigt mycket nytta av de egentligen kriserna som man har varit med om. Och det här var ju den första, och det är klart att det gav ju väldigt tidigt en blick av att inget är för evigt, att ha koll på risker är väldigt viktigt vid sidan av såklart ha kontroll på möjligheter och tillväxt och intjäning och ena sidan av balansräkningen. Man måste ha koll på andra sidan hela tiden och vara medveten om det här, och det kan bli ganska smärtsamt annars. Men så att jag tror att det var väldigt bra start. Det var väldigt bra. Jag fick väl lära mig enormt mycket, och jag jobbade också på kreditsidan på Handelsbankens kontor i Luxemburg 93-94, och där handlade det väldigt mycket om att städa upp och ta hand om utmanande krediter och försöka reda ut situationer. Så att jätteintressant skola. Och en bra start på det sättet.
Men jag kan tänka mig, man brukar ju säga det, att man fokuserar jättemycket på resultaträkningen i goda tider. Det är hey days och happy days och here again. Och sen fokuserar man jättemycket på balansräkningen i sämre tider och håll tätt bakåt. Och se bara till att inte gå omkull, så att säga. Mm. Och jag tänker, det ligger väl någonting i det. Och att vi inte lär oss.
Nej, men verkligen. Och det som har egentligen visat sig i alla de senare kriserna vi har gått igenom, så är det ju att väldigt mycket handlar om likviditet. Mm. Och när det blir obalans mellan, så att säga, kortsiktig skuld, långsiktig skuld och likviditetsflödena. Så att likviditeten är extremt viktig att hålla koll på.
Och det här är ju en fråga vi kort kommer att komma in på under podden lite senare, för att vi hade ju en riktig bankfrossa i USA i fjol i slutet på februari, början på mars. Men från att du kom ut som nybakad student, vad tog du dig an härnäst då? Nu var vi inne i början på 90-talet, sen då?
Ja, nej, men sen blev det från 96 så Eller säg så här, under de första åren på Handelsbanken så var det ju kontor och det var kreditsidan, företagssidan och så vidare. Och jag tänkte mig väl från början en liksom bred utveckling, och det mina chefer var helt säkra på att det skulle, jag säger, gå kontorsspåret. Det var ju det finaste i Handelsbanken att bli kontorschef, så det var klart att det var det som var målet. Sen började väl jag allt mer känna att jag ville specialisera mig. Och då stod valet lite grann mellan, jag funderade mycket när jag var mammaledig första gången 95, och då stod valet mellan corporate finance och kapitalförvaltningen. Mm. Så att jag sökte spontant jobb hos båda de här cheferna på Handelsbanken. Jag fick jobb faktiskt hos båda, men kapitalförvaltningen som då leddes av Thomas Nicolin var typ någon vecka snabbare. Mm. Så att lite grann, att det kan vara lite slump, för sen är det ju verkligen det från 96, alltså det är 30 år jag har jobbat med kapitalförvaltning, finansmarknaderna på det sättet, investeringar, aktier, allokering och allt vad det här, alla kundgrupper och allting. Så att det är lite slump, lite slump, men det blev väldigt bra. Det hade säkert blivit bra annars också.
Ja, det blev ju väldigt bra. Och härifrån 95-96 så har du ju hunnit med att vara på SEB och Nordea också. När lämnade du Handelsbanken då?
Ja, egentligen Handelsbanken och SEB.
Handelsbanken och SEB?
Ja, precis. Nordbanken som jag jobbade på är under Uppsala åren. Och sen har jag suttit i valberedningen för Nordea i 3 år här recently. Men inte haft någon längre anställning. Utan det var 19 år på Handelsbanken. Så det blev många år där. Men det var som sagt, det var en fantastisk skola. Och jag bytte tjänst ungefär vart tredje år. Mm. Och gick in och ut i både sen chefstjänster och specialisttjänster. Och fick verkligen fördelen att lära mig otroligt mycket. Och jobba med alla olika kundgrupper och så vidare.
Men du har ju varit med på en del kriser. Och är det så att man som lyssnare här tycker att jag kom in på det i varje avsnitt, så får jag väl be om ursäkt på förhand. Men jag tycker att det är väldigt intressant, för att alla gäster har ju... Man upplever det på olika sätt såklart, även om man frågar flera olika personer om samma period och samma skeende. Men nästa kris från 90-talet så letade vi oss upp i euforin, och så var det IT-eufori och sen var det IT-krasch. Vad gjorde du då? Hur kändes det då?
Nej, men det var ju... Jag får mycket energi. Alltså jag får väldigt mycket boost av saker och ting när det händer, när det går fort, förändring... nya teknologier, nya bolag, nya entreprenörer. Alltså allt det här när det händer grejer är, tycker jag, alltså det är roligt, det är lärorikt och stimulerande på många sätt. Så att det var fantastiskt att vara med under den perioden, uppgången. Och sen, återigen, om man tittar i backspegeln, just där och då så är det alltid tufft när det smäller. Och då satt ju jag som fondförvaltare. Så vi hade svenska aktier och både de breda Sverigefonderna och småbolag som vi jobbade med. Och det där var, som sagt, det fanns oändliga möjligheter. Mm. Men det blev också, det var också tufft när det svängde runt, såklart. Och sen är det ju intressant, och det har man ju kunnat dra paralleller av nu under senare tid också. Allting kommer alltid tillbaka, så att om man bara tar med sig lite intressanta minnen och lärdomar, så kan man ju kanske ibland undvika att åtminstone falla i samma fällor. Mm. Det var ju mycket teknologi som kom då, men där inte själva den totala tekniska mognaden var för låg. Vi kommer ihåg ett bo.com eller de här. Ja. Så det var ju, där de lanserats, ja, men kanske bara 8-9 år senare, så hade det blivit en e-handelssuccé.
Kunde det bli Zalando istället?
Absolut. Mm. Men nu blev det inte så, för de var lite för tidiga. Matkassarna. Jag kommer ihåg att vi beställde första matkassa hem via, satt och knackade in på någon sån här hemdator. Någon stor sak som man hade hemma. Men,
när var det här?
Ja, men det här var runt med den skiftet där. Mm. Det var så här, 17, ja, vad hette de?
För när du säger knacka in på någon hem-PC, ja. Bilden som jag får framför mig, det är såhär, okej, det här var inte igår.
Det var verkligen inte det. Nej, men det var liksom, det var en tjock dator vi hade hemma, men man kunde beställa mat på nätet då, vi hade någon mat extra eller vad det hette.
Så länge ingen lyfte på telefonluren så att det är 56K-lina.
Ja, just det. Det bröts. Exakt.
Men var det jobbigt, eller var det jobbigt, jag tänker som förvaltare under den här perioden? För någonting som jag brukar fundera kring ibland, det är att jag kan tänka mig, den känslan jag får av dig också, att när det är lite mörkt, att försöka se ljuskornen så att säga, och se att nu finns det ju ändå lägen. Mm. Även fast det är jobbigt i portföljen, så de bästa affärer görs ju ofta de jävligaste av tider.
Oh, ja.
Men det är oftast då man har som störst utflöde, tänker jag.
Mm. Nej, men så är det ju. Och det här var ju en väldigt speciell tid. Jag tror att många kommer ihåg det. Det var också speciellt därför att Ericsson hade ju halva börsvärdet ungefär i Sverige.
Japp.
Så att det finns paralleller med grannländer idag som har i Danmark till exempel.
Just det, den var nordisk. Ja, och så har vi Nokia.
Ja, absolut. Mm. Nej, men det var ju en väldigt speciell värld på det sättet. Och vi kommer ihåg, vi som var med kommer ihåg Framfab och Icon Media Lab och de här. Både entreprenörerna, för det var ju på något sätt första gången vi såg entreprenörer som verkligen var personer som blev frälsare och stod på scener och pratade och skärmade och övertygade väldigt erfarna industriella personer med väldigt mycket erfarenhet. Så man kunde se det här mönstret som vi sen har sett kanske återigen.
Ja, där har vi sett med
18 år senare.
Där har vi sett med SBB också.
Ja, ja, men det är ett mönster som finns där. Nej, men så att absolut. Nej, men så att det var ju absolut spännande. Och när man sitter i en fondvärld och kapitalförvaltningsvärld så handlar det ju väldigt mycket om att vi tyckte, jag och mina kollegor där och då, att man säger de här just IT-konsulternas börsvärde blev väldigt stort. Alltså det var väldigt svårt att räkna hem de här bolagen, men de växte och växte i alla olika index som de ingick i. Så man var tvungen att förhålla sig till dem. Det var ju när man satte pris på, om man jämförde med USA, där en IT-konsult värderades till 2 miljoner eller 3 eller 5 eller 7. Så om man hade en konsult så kunde man sätta vilket värde som helst på det. Men det är klart att det där inte är någonting som håller över tid. Någonstans så är det väl lite liksom, man kommer till verklighetens dag där det förstås var helt orimligt. Och jag menar, Ericsson och Nokia kunde heller inte frälsa världen. Och sen kom den korrigering, som vi vet.
Jo, men det blir lite grann. Min hund är värd 4 miljoner. Nej. Jo, okej, men jag kan köpa den då. Du får 2 katter, 2 miljoner kronor styck. Ja,
exakt.
Men var det svårt att förhålla sig till det här? Jag tänker när man såg att de där bara tog mer och mer plats i index, de gick upp mer och mer, att det blir det inte lite jobbigt som förvaltare att stå emot? För att det kan ju vara så att även om man inte tycker att det är rationellt, så kan det ju fortsätta en tid och liksom störa en tid, om man så säger, performancemässigt.
Ja, jo, men absolut. Det vet ju alla som har jobbat just med förvaltningsmandat som har olika typer av benchmarks och jämförelseindex, att man kan ha väldigt jobbiga tider när man försöker stå emot någonting. Och ofta blir det att de allra flesta åtminstone försöker flytta sig lite grann i tangentens riktning. Kanske inte fullt ut. Och man försöker hitta lite bättre alternativ än de man tycker är helt galet värderade och så vidare. Sen kan man väl säga att finanskrisen som kom 2008, den var egentligen värre.
Mm. Vad gjorde du då?
Ur det perspektivet. Då satt jag med Sverigefonderna och var ansvarig för svenska aktieförvaltningen på Handelsbanken. Och där var det var ju så enorma utflöden. Så att, och så, alltså ur marknaden. Så att jag menar, vi satt ju och sålde och sålde och sålde för att mäta flödena. Och normalt sett så vet alla fondförvaltare, man brukar få ett mejl en gång om dagen, man ser flödena. Här fick vi ju uppdateringar 3 eller 4 gånger per dag för att vi var tvungna att sitta. Det var på riktigt blodigt. IT-kraschen var ändå...
Alltså, sektorkrasch.
Ja, den var sektorkrasch. Sen ska man ju säga att det spillde över på mycket annat runt omkring, och det var ju ändå en kris som höll i sig ett par år därefter, och det kom också en lågkonjunktur och det var en allmänt jobbig tid. Det handlade inte bara om en branschspecifik kris. Men 2008 var det ju blodigt på allvar. Mm. Alltså där fanns det kanske lite mer likheter med vissa delar av då 90-talskrisen. IT-kraschen var ju inte likviditetskrasch på det sättet. Det var inte lika drabbande för hela samhället.
Ingen recession heller.
Nej. Precis. Men just alltså 2008, det var blodigt. Det var riktigt tufft.
Åh, herregud, vi backar bak till något lite roligare, bara en liten kort. Vi backar bak till millennieskiftet, bort från den globala finanskrisen. Hur sjutton värjer man sig mot karismatiska ledare? Sådär? Och det kanske inte finns ett enkelt svar på det, men med tanke på att det var ganska många karismatiska ledare även kring millennieskiftet. Och som du sa, att det var ganska många erfarna personer som också rycktes med.
Ja, det är ju intressant att se att det är samma sak som händer igen. Och det är någonting förtrollande runt de här starka entreprenörerna. Det är någonting som trollbinder publiken, och oaktat så att säga hur mycket erfarenhet som finns i den här publiken och hur mycket erfarenhet och att många har sett har egentligen sett det mönstret, har sett balansräkningar byggas upp att bli lite larger than life. Alltså, det här att jag menar, där man bara inser det här, det bygger på att det finns oändliga finansieringsmöjligheter. Mm. Det bygger på att det finns kapital som är väldigt billigt och 100% tillgängligt hela tiden. Och tillbaka till likviditet, alltså man måste förhålla sig till olika typer av likviditetsrisker och fundera över vad så att säga bolag är beroende av, och är man allt för beroende av externa faktorer, omvärld, så det kan hända någonting någonstans som förändrar bilden, vilket vi ju verkligen har sett under de senaste åren här.
Mm. Vad har du för dig i nutid då? Hur har de senaste åren sett ut? Från att, nu kommer vi att komma in mer på att du tog ju ett definitivt beslut här för en tid som lämnar storbanksvärlden. Men idag, hur ser en typisk dag ut i ditt liv idag?
Ja, men idag är det ju, jag menar, från att ett 8-5 jobb som väl i praktiken var ett jobb från 7-9 eller någonting sånt där. Så det var alltid mycket jobb under alla år, och det är ju mycket... Det är mycket formellt, alltså man sitter i veckomöten och ledningsmöten och olika projektmöten och back to back. Så ser ju inte mina dagar ut nu. Jag jobbar mycket, men jag menar veckan har 7 dagar. Mina barn är vuxna, klarar sig själva. Jag älskar att jobba, så att jobba är en del av det är en hobby likväl som det är
en livsstil.
Ja, absolut. Det är verkligen en livsstil för mig som passar mig jättebra. Jag jobbar alla dagar, men inte hela dagarna. Det är lite svårt ibland att planera. Ofta kommer ju styrelsemöten, de är ofta intensivt under ett par veckor, sen kan det vara lite lugnare. Men så att säga, styrelserna har sin årscykel, och sen gör jag mycket annat som kommer däremellan. Men jag tycker, för mig passar det så otroligt bra att få vara i många olika rum, ha många olika roller, att få jobba med små bolag, stora bolag, unga, etablerade, att få vara med i alla de här sammanhangen ger mig så otroligt mycket.
Men du säger att du älskar att jobba, vad gör du när du inte jobbar? Vad har du för fritidsintressen då, när du försöker liksom stänga av, koppla av?
Ja, men alltså jag har inte så jättestort behov av att stänga av eller koppla av. Alltså det mest stressande för mig är att jag inte får typ kolla mejlen och kolla vad som händer i världen.
Jag förstår precis vad du menar.
Ja, nej, men så det är väl en livsstil i sig. Men jag tycker det är jättekul att spela golf, jag tycker det är jätteroligt att resa, jag tycker det är jättekul att umgås med familj och vänner. God mat, god dryck, alltså jag är ganska mycket av en livsnjutare.
Någonting annat som du har för historiskt också, det är att du var med och gästade Börsrådet ganska ofta. Och där hade vi också med, när Henrik Mittelman var här, en liten anekdot när det var robotkamera där i studion och någon rasade rakt in i en glasvägg. Det var ett tillfälle där han hade väldigt hög puls då. I det här Börsrådet har du varit med ganska ofta. Har du någon spännande anekdot därifrån?
Ja, nej, men det var väldigt roligt, för att jag och Simon här i huset, Becker, vi var faktiskt med i det allra första som Gabriel Mellqvist ledde.
Okej.
Okay. Då satt vi verkligen på DIs redaktionsgolvet. Det var lite draperier runt omkring. Det var en ganska liksom tafflig liten sminkhörna. Och det var, vi skulle köra alltså live från början till slut, inga omtagningar och så vidare. Det gick bra, men vi var alla tre ganska, alltså vi visste inte riktigt vad som skulle hända och när och hur, men det gick rätt bra. Sen en annan anekdot mycket senare, för sen blev ju det här mer professionaliserat, det blev en studio, det funkade liksom, det var ute på TV4 och spelade in mycket där, och sen flyttade det till Bonnierhuset och ute i Marieberg. Så att det var runt på många ställen. Men, och en gång hade jag gjort det här klassiska misstaget som man absolut inte får göra om man sitter i en studio, som alla vet som har gjort det någon gång. Att man får inte ha på sig en grönt. För att jag menar, all skärm är ju så här, jag vet inte vad det heter.
Det är green screen.
Ja, exakt. Nej, och jag hade på mig en grön blus och kommer in och ser på så här min, alla är helt förskräckta. Och vi liksom testar och det blir bara så här... Alltså, du vet hur det ser ut. Det är ett huvud och två händer och ingen kropp. Så att jag fick väldigt snabbt låna ihop någonting som, från personalen där, från Aftonbladets redaktion, och en alldeles för stor blus. Och så. Det var en anekdot.
Det var en fantastisk
anekdot.
Men det
var väldigt roligt, och framförallt hade jag och Simon och Max, vi hade otroligt roligt när vi körde de här. börsrådet ihop. Och sen var det väldigt kul att köra med Henrik när han kom in där som programledare lite senare också.
I en artikel i Affärsvärlden från i fjol sa du, citat, jag har gjort det mesta inom bank och haft precis alla typer av förvaltningsmandat. Fonder, institutionella kunder, privatkunder, private banking. Jag har varit chef och förvaltare. Allt, kort och gott, slutcitat. Vad har varit roligast då?
Men jag tror att det är...
Förutom det du gör idag.
Ja, precis, exakt. Man är alltid roligast just idag, tror jag. Nej, men det var väldigt roligt att få möjlighet att genom åren prova de här, så att säga. Sitta, ha de här olika rollerna. Sitta på alla stolar runt bordet egentligen. Allt som rör kapitalförvaltning. Det är skillnad att jobba med institutionell kapitalförvaltning versus att sitta på fondbolaget och arbeta med fonder. Och det är skillnad att sitta med som fokuserar på en aktieportfölj versus att jobba med breda mandat och ut mot kund. Det är skillnad att jobba med institutionella kunder versus privatkunder, private banking kunder, familjer. Så att kundgrupperna är olika, produkterna olika, tillgångslagen olika, men helheten är faktiskt det roligaste.
Jo, jag kan tänka mig det, att jag menar, jag brukar säga att livet är som en schweizerost full av hål och fylla med kunskap, och det till synes verkar ju verkligen som att du har förkovrat dig, på tal om nyfikenhet och att du vill vara där inlärningskurvan är brant, tänker jag. Den här inlärningskurvan, hur gör du till vardags då för att se till att den fortfarande är brant? För att jag uppfattar ju dig som väldigt nyfiken, och det är ju fantastiskt när man gillar investeringar, älskar investeringar, byter ut det till och med. Därför att du får ju lära dig väldigt mycket om väldigt många branscher ju.
Ja, nej, men alltså verkligen nyfikenhet och utmaningar och sånt, det är väl min starkaste drivkraft. Så att jobba med det utifrån egentligen alla perspektiv är extremt givande. Och jag menar, en sak är ju att när jag då 2014 lämnade SCB efter de här 24 åren i storbanksvärlden, då satte jag mig på skolbänken igen. Så att jag pluggade ekonomisk historia i Uppsala i ett halvår. Så att jag har väl tagit, sen har jag fortsatt att ta ett antal olika kurser i jättespännande ämnen, som sånt som är spännande lite längre fram i livet. Jag har läst psykologi och sociologi och digitalisering och entreprenörskap, och tagit kurser. Så jag har nog tagit 90-100 högskolepoäng sedan 2014.
Wow.
Så att det är rätt sätt. Sen är ju ett sätt att ha nya uppdrag och ha flera parallella uppdrag. Jag har ju 8 styrelseuppdrag, sen förvaltar jag kapital åt Stiftelse för strategisk forskning, Opti såklart. Alltså jag får jobba med många olika saker, och därmed så får jag mycket bränsle till min lärokurva. Mm.
Och psykologi, det var alltså inte börspsykologi utan regelrätt psykologi.
Ja, det var faktiskt idrottspsykologi.
Idrottspsykologi, vinnarskalle.
Ja, men jätteintressant ämne, kan verkligen rekommenderas, och det finns väldigt mycket paralleller till näringslivet, både hur man hanterar stora egon och hur man får team att växa och utvecklas, och hur man får ihop det här. Det är jätteintressant.
Det kan jag verkligen tänka mig. Är det någon kurs där som du känner att den där måste jag också ta? Att det finns någon på bucketlisten? Någon kurs eller något ämne, lite ett område som du tangerar och skulle vilja läsa lite kring?
Yes. Yes.
Kan du säga?
Ja, absolut. Nu handlar det ju faktiskt om artificiell intelligens.
Ja. Oh.
Så det får bli nästa kurs, absolut. Jag är ju nosa lite på en nu, men det kommer att bli nästa. Alltså jag tror så här, vi måste lära oss det här. Det här är på riktigt. Alltså det går inte att köra någon strutstaktik och tänka att det här är inte riktigt för oss, och det är farligt och vi väntar och ser och så vidare. Nej, vi måste lära oss och förstå. Och vi måste ta det här in i styrelserummen, vi måste ta det in i bolagsledningarna. Vad det än är för företag, så måste vi se till att vara på det här. Och det får man försöka lära sig på olika sätt. Det är ju, man kan ju hålla på och labba lite själv, men jag tror att det är alltid bra att ha lite, så att säga, stringent, lite teoretisk kunskap vid sidan av. Så det här,
ja, jättespännande. Jag har förstått att Sam Altman på OpenAI och ett antal personer till har en lite lustfyllt vad, där de har slagit vad om hur lång tid det är tills dess att vi ser den första digitala unicornen med en anställd. Det vill säga att ett bolag med en värdering på minst $1 miljard med en enda anställd, och det finns bolag idag som har några få anställda och springer väldigt, väldigt fort. Och har själv varit med om när man har haft dragningar i ledningsgrupper när de kommer ut efter en sån här AI-dragning, tillämpbar AI-dragning, där reaktionen är: oj, vi måste verkligen sätta oss in i det här. Otroligt spännande. Kul. Men om det är nästa intresse, intresset för börsen då en gång i tiden. Hur kom du in på den banan? Var det ett bananskal eller fanns ett intresse där?
Ja, kanske en kombination. Jag ärvde aktier av min farfar när jag var runt 15 år. Och kom ju på det där att jag följde med pappa till bankkontoret en gång om året och klippte kuponger.
En riktig kupongklippare.
Jajamensan, absolut. Och började följa lite kurserna på börsen och så här. Så att det var ett smygande intresse som växte lite grann under Uppsala-tiden. För att då fanns det ju började finnas lite grupper som tyckte det var kul och lite föredrag och sånt, aktiespara träffar och sånt där. Som var lite kul att gå på och engagera sig i. Och sen blev det en växande del helt enkelt och växte fram till någonting som jag kulminerade att jag faktiskt började jobba med det. Sen är det ju tyvärr så att när man arbetar som förvaltare så är det väldigt begränsande i att göra komplicerat för att göra egna affärer. Så det blir tyvärr lite passivt under de åren. Men desto mer utlopp får man naturligtvis i fonder och i de mandat man hade att förvalta.
Men har du tyckt att det var tråkigt eller fann du det i att du bara kunde då investera slantarna i dina egna fonder?
Jag fann mig i det. Alltså det var faktiskt det. Alltså jag har alltid sett på mina förvaltningsmandat, mina fonder och mina institutionella mandat på olika sätt som det absolut främsta jag ska lägga min tid och ansträngning på. Och man lägger all effort man har på att det ska bli så bra som möjligt. Det behöver inte vara egna pengar. Det är lika viktigt eller nästan ännu viktigare att få förtroendet att förvalta andras kapital.
Det pratas ju ofta om pilotskolan när det kommer till börsbolag. Men inte lika ofta om pilotskolan bland förvaltare och huruvida man lägger sina egna slantar i fonden. Om det bara är en liten del eller liksom majoriteten av ens placerbara tillgångar i fonden. Var det en diskussion kring det här redan på din tid som förvaltare att det var viktigt att ha slantarna i fonden och tänka utifrån att man satt med i samma båt som fondandelsägarna?
Alltså kanske egentligen inte uttalat. Jag tyckte dock att det var helt självklart och det var någonting som jag försökte påverka så mycket som möjligt också i de organisationer jag var. Jag tycker det är jätteviktigt. Sen beror ju det på vad du har för typ av förvaltningsmandat. Det kanske inte är det rimligt att ha 100% nej, precis. Det finns ju ränteförvaltare som kanske behöver tänka lite annorlunda. Och men jag menar, för mig är pilotskolan A och O, även när det gäller att investera i bolag. Jag tycker det är jätteviktigt att man visar engagemang och intresse. Och sen har olika personer olika så att säga, möjligheter, till exempel sådana som är anställda eller sitter i styrelser i bolag och så vidare. Man kan ha olika ekonomiska situationer, men alla kan göra något och man bör definitivt visa. Så utan pilotskolan tror jag inte vi skulle vara heller där vi är, man ser utifrån ett svenskt näringsliv. Jag tycker det, för mig är det jätteviktigt.
Det är nästan så att man får kalla kårar om man tänker en ung förvaltare av en likviditetsfond som lägger 100% i ett långsiktigt sparande. Skönt att man kan tänka lite bredare än så. Men på tal om det då, hur ser du på börsen just nu då? Tittar du mycket på börsen eller tittar du mera på det entreprenöriella och värdeskapandet i dina egna förehavanden i Opti som vi kommer att prata om strax?
Ja, men det är väl en blandning idag skulle jag säga. Sen jag lämnade SV 2014 har jag jobbat mycket mer i den onoterade världen generellt sett. Först på GP Bullhound, mer inom venture capital, då techbolagen, och sen haft lite olika engagemang i andra i PE-ägda bolag. Och såklart varit väldigt engagerad i startup-scenen som vi har i Sverige och investerat i unga bolag. Så att investerar mycket, mycket mer onoterat, vilket såklart tar lite utrymme från annat. Men såklart att jag följer börsen på daglig basis och tycker det är väldigt roligt att se, så att säga, både hur etablerade bolag, vad som händer där, nya bolag. Jag satt ju i Nasdaqs bolagskommitté i 5 år där vi då alla bolag som skulle noteras på huvudlistan passerade. Och det här var ju de väldigt intensiva åren då, från 2016 till 2021 där. Så vi hade väldigt mycket att göra under de åren. Sen har det ju varit lite lugnare år då, får man väl säga, 2022-2023. Inte riktigt lika tryck. Men det här tror jag nog att vi kommer att se absolut så att säga att IPO-marknaden, nu har vi sett några väldigt framgångsrika IPO både, både i Sverige och i USA här. Och Europa, Galderma. Så att det har ju varit ett par framgångsrika noteringar. Så det här tror jag är en trend vi kommer att se mer av nu. Klart att jag följer börsen med stort intresse och allt vad som händer på kapital- och finansmarknaden. Vi har haft en väldigt snabb återhämtning, får man väl säga. Det känns som kanske gått lite väl snabbt att vi har tagit ut att räntorna ska ner ganska, ganska väsentligt och likviditet ska komma tillbaks och riskviljan ska komma tillbaks. Men det finns väl ganska lite som talar för något annat. Annat än att vi kanske får lite vinstämtagning och så. Strukturellt så är vi på väg till en bättre värld med lite mer stabila räntor, även om vi inte kommer att se nollräntor igen.
Nej, precis. Och det behöver vi ju verkligen inte göra. Men känns det inte lite skönt ändå, lite animal spirit, att vi kan inte hålla på deppa hur länge som helst? Börsen toppade i november 2021. Och när Jerome Powell sa att inflation is not transitory, ja okej okay då, vi ska göra det som krävs och sådär. Och sen har det ju varit en rätt tuff tid. Och börsen är ju värdeviktad. Men med snittaktien på Stockholmsbörsen, vilket jag sagt många gånger, var ner 50% till botten 22. Och snittaktien på Nasdaq var ner 66%.
Mm.
Inte index, men snittaktien så. Och nu sa du där, Galderma, EQT-bolaget rusade 18%. Vi hade Alter Labs rusade över 70%. Reddit kom in nu, rusade 72%. Carnell i Sverige rusade också jättemycket. Och sen så blir folk såklart irriterande när det blir liten tilldelning. Utbud och efterfrågan, det är vad det är. Och sen har Adam Kostial nu blivit utsedd till Nasdaq Stockholms nya vd. Och han var noteringschef tidigare. Jag ser det här som ett litet omen att nu borde noteringsfönstret öppnas.
Men det gör det ju. Alltså det är helt övertygad om. Och det är nog, vi vet ju att det är väldigt många bolag som under de här två åren av uppoffringar kan man säga och en ständig väntan och nödlösningar och små kapitalrundor och bryggor och allt vad det har varit för så att säga bara trampa vatten egentligen och vänta. Alltså många, många bolag står på den här, står i startfältet nu. Och jag tror att det är säkert hög aktivitet i det här huset om man skulle gå och kolla lite andra våningsplan här. Liksom överallt. Alltså det är många bolag som kommer att komma, både större och mindre.
Ja, det här kan faktiskt vara känsligt, men det vi sitter nu på våning 11 på Carnegie i Stockholm, de lokalerna som Montrose sitter i, var Investment Bankings gamla lokal, de har bara slagit upp en vägg. Men det finns ett litet knep som de inte riktigt vet, och det är att de har inte dragit om belysningen. Så att när de tänder på morgonen på Investment Banking, då tänds det hos oss på Montrose. Och när de går för dagen, då släcks det här. Så under mellandagarna i juli i fjol så satt jag och jobbade i totalt mörker. Men det innebär att om det är tänt väldigt tidigt på morgonen, då kan man ana att det bubblar ganska mycket i leden där ute. Och jag blir väldigt glad när du säger det också. För nu hade vi Rusta 19 oktober, sen hade vi Carnell. Men det är ändå skönt, det är trevligt på något sätt när det kommer in lite bolag, det är lite frisk fläkt, det är lite happy times och sådär. Så jag blir glad när du säger det. Den här kommittén du satt i, vad gjorde man rent praktiskt där? Berätta lite mer.
Ja, men det är en kommitté som Nasdaq har infört själv, att de vill inte fatta, de sköter ju First North själva. Mm. Men där man har sagt att huvudlistan vill man ha några oberoende ledamöter i den här då, bolagskommittén. Så att vi gick igenom alla bolag som skulle noteras på huvudlistan och också de bolagen som bytte lista till huvudlistan. Så att det var, finns en börsrevisor, finns det då ett begrepp som heter och en roll, som tar fram en rapport. Och det är väldigt gediget arbete, de går igenom bolagen uppifrån, nerifrån, från höger till vänster och alla perspektiv och ser att det här är egentligen, checkar av en lång, lång lista med krav. Och sen så får vi då i kommittén, så fick vi det materialet, går igenom det, har möte med börsrevisorerna och det leds av Nasdaq då, av chefsjuristerna och de som jobbar med noteringar. Så att du sitter och går igenom alla bolag som då vill listas. Och då är ju, vi går igenom prospekten, går igenom risker och ja, vänder och vrider på alla argument och ser ifall det finns någonting som känns som en svaghet. Till exempel väldigt viktigt att ha ju kommunikationsresurser. Mm. Det kan ju vara något som är lite nytt för bolag som har varit i privat ägo. eller så att säga PE-ägda, men som inte, man behöver ju ha en helt annan inställning och kapacitet att kommunicera med marknaden, och helt plötsligt kommer man att få massa minoritetsägare, och det är otroligt viktigt att man sköter om alla ägare. Det är ju enligt börskontraktet.
Ja, och när du säger det, börskontraktet, här blir jag bara lite nyfiken, och det här är egentligen kanske inte en fråga som du svarar bäst på, det du svarar jättebra på alla möjliga frågor, så det är därför jag skjuter den över till dig nu här. Men kan man göra mer för att få bolagen att förstå vikten och värdet av att ha mera kanske retail i ägarled? Och då inte bara, den här teckna-sälj-kulturen är ju ingenting som gynnar diskussionen om att man ska ta in ännu mer retail. Det är ett aber, men bortsett från det, för det kom in en del bolag till börsen och sen sa hoppsan, nu var likviditeten inte så där jättebra, nu får vi lägga massa pengar på att synas. Det hade varit ganska trevligt att ha lite retail, lite småsparare som ändå driver lite omsättning så. Kan man göra mer där, tycker du?
Ja, det där är väl, det är väl mer ditt område. Ja. Jag menar, du har ju alltid varit duktig, liksom, alltså en kommunikatör ut och sen bryggan mellan börsen och ja, men de som är småsparare som är intresserade av att investera på aktiemarknaden. För vissa bolag är ju det här naturligtvis väldigt viktigt att få den här breda spridningen, och som sagt, en IPO löser ju inte riktigt alltid det. Jag tror att det var, skapade en del oro i leden när alla fick en post på 600 kronor i Carnell.
Ja.
Det kanske inte var toppen.
Alla var inte jättenöjda.
Här kan man väl verkligen diskutera också hur man jobbar med tilldelningsprocesser och sånt. Det hade ju inte, det ligger ju utanför för Nasdaq och bolagskommittén, utan det är ju vilka banker och vilken strategi bolaget själv väljer. Precis som att bolaget väljer ju faktiskt hur den där tekniska listan ska se ut i slutänden, och man har ankare investerare och så vidare. Men vad som är en viktig faktor just som vi också tittade mycket på, det var ju just hur stor kommer free floaten att bli till exempel. Och det är ju problematiskt med bolag som har en väldigt låg free float. Det är ju ett sätt att kunna få en skev värdering på ett bolag. Och absolut att vissa bolag mår ju väldigt bra av att ha en väldigt bred investerarbas med många privatpersoner och en aktiv handel. Sen för andra spelar det inte jättestor roll, och det beror ju lite på verksamheten, tror jag också. En del bolag går ju till börsen, ofta är ju ett skäl att man vill bli ett mer känt bolag. Man får ju ut sitt bolagsnamn, det blir en bredare uppfattning, ett större intresse för bolaget i stort, och det är ju någonting som kanske primärt rör egentligen B2C retail, alltså någonting som har med konsumenter att göra. Det är inte riktigt lika viktigt om det är ett industribolag som har andra industribolag som kunder. Men det är ju en viktig marketingperspektiv av att faktiskt vara ett börsnoterat bolag.
Jag visste väl att vi kunde få ett tänkvärt svar. Finansliv skrev en artikel 2017 med rubriken, citat, Ann Grevelius, bankchefen som blev entreprenör, slutcitat. Nu är vi ju inne här på det här ganska stora klivet i din karriär ändå. Alltså, du har ju varit långvägare, gjort det mesta, det var 24 år i storbanksvärlden. Sen kom steget till att bli entreprenör och riskkapitalist. Vad fick dig att ta det steget?
Ja, ibland gör man ju saker som man kanske inte har tänkt igenom så här hemskt.
Livet.
Noga. Livet, life happens. Min dotter tog studenten och jag fick tillbaka, jag kände den här känslan som man känner när man tar studenten. Att man vet inte riktigt vad man ska göra, men hela livet ligger framför en, allt är möjligt. Och som sagt, tillbaka till min lärokurva, jag tyckte att den hade planat ut. Jag kände inte riktigt att jag skulle liksom, att det triggade mig och att fortsätta att göra karriär i storbanksvärlden. Jag kände mig så nöjd med allt det jag hade fått med mig, men också det här att jag hade börjat se mer av entreprenörer. Jag hade träffat många intressanta kunder när jag var chef för Family Office på SCB, många av våra stora familjer här i Sverige. Och jag fick så mycket inspiration av det. Och sen, ja, en vacker dag så var det helt enkelt så att nu måste jag göra det här. Idag måste jag se upp mig. Nu måste jag göra det här. Och jag hade lite tankar. Jag visste att jag gärna ville jobba med onoterade bolag. Jag ville jobba med värdeskapandet, men inte det här framför en skärm. Inte bara köpa och sälja noterade bolag. Jag ville komma närmare värdeskapandet och entreprenörerna och själva affärsidéerna, business, vara med, komma lite, vara med och påverka, göra mer nytta på något sätt. Och sen sen slutet på 90-talet varit väldigt passionerat intresserad av teknik, ny teknik, möjligheter med ny teknologi och det. Så därför så var venture capital-området, det hägrade absolut. Och sen hade jag ju börjat känna, liksom ett litet frö hade såtts till det som senare blev Opti. Jag ville skapa, jag såg en lucka i marknaden och insåg att vi måste ta hand om våra småsparare på ett schysst, bra sätt och skapa en bra produkt där. Så jag hade lite de tankarna, men visste ändå inte riktigt vad jag skulle göra. Så att jag såg mig själv, att jag hade jobbat så länge i bank, så att jag tänkte att nu ska jag väl göra det här till pension. Och jag var 48 år. Men jag vill med det säga att det är aldrig för sent att byta spår. Det är aldrig för sent att liksom bejaka dina intressen och en inre kanske lust att göra nya saker. Det är aldrig för sent att starta bolag. Det är aldrig för sent att ta det där steget. Det går alldeles utmärkt. För jag tänkte själv att, jag menar, då skulle man ha valt den banan när man var 25. Men det behöver inte vara så. Om man startar bolag och engagerar sig i nya bolag och nya teknologier och har med sig 25 års erfarenhet, så är det en ganska bra grund att stå på.
Ja, jättebra grund. Och dessutom har du kanske lite mer tid än en 37-årig trebarnsfar.
Yes.
Ja, jag är inte 37 än i och för sig. Nej, men just det där du säger. Jättebra medskick där, att det är aldrig för sent. Och lyssna på sitt hjärta och vad man vill göra. Jättebra. Fick du med dig någonting, tänker jag, från GP Bullhand också när det kommer liksom till täckeriet?
Ja, absolut. Jag fick ju förmånen att vara med och starta upp venture capital, så att säga, investeringsbenet där, tillsammans med Robert Aldin och Joakim Dahl. Och det var jätteroligt. Vi jobbade ju med många av de bolagen som var där och då ganska unga och inte okända. Men vi var i vår lilla värld stora investerare i Spotify och i Klarna och i många andra techbolag som sedan har vuxit och frodats och haft en fantastiska år. Jag lärde mig jättemycket. GP Bullhand-teamet är fantastiskt duktiga inom tech och har ju gjort det där sen början av, var med redan på 90-talet. Grundarna där och är extremt kompetenta och har ett fantastiskt nätverk. Och firman växte också under de åren jag var där. Vi var väl 50 anställda när jag började och 130 eller någonting när jag lämnade några år senare. Så att det var en fantastisk resa att vara med på, verkligen. Det var ett entreprenörskap i sig själv att starta upp någonting inom en befintlig verksamhet.
Men jag tänker som 48 år gammal då tänker jag att man har sparat ihop så att man har en liten buffert i alla fall att falla tillbaka på. Så att man står inte på bar backe, men det kan jag tänka mig ändå lite läskigt. Hur var det då? Liksom, fantastiskt roligt, nyfiken, full fart framåt, nu kör vi. Euforisk känsla, lite grann dotterns studentkänsla. Mm. Livet ligger framför en kontra läskigt.
Nej, men det var läskigt, absolut. Och jag hade liksom aldrig riktigt sett mig själv som en modig person som skulle göra en sån sak. Så att jag överraskade väl mig själv lite grann genom att faktiskt våga göra det. Men det är ju verkligen någonting jag aldrig någonsin har ångrat därefter. Och är glad och tacksam över varje dag att jag vågade ta steget. Men det är klart att det var stort att så säga, ja, du vet, gå från en bra, trygg ekonomisk miljö, en stabil lön som kom in varje månad och lite så att säga, ja, kring kompensationer och en tjänstebil som skulle lämnas tillbaka och allt det här. Men det är ju så här, man får ju inget kommer ju gratis, man får ju offra någonting. Ja, ja. Och det var så värt att offra det där, verkligen. Alltså avkastning i livet handlar ju inte bara om en ekonomisk avkastning utan snarare väldigt mycket mer på liksom en livsavkastning. Vad man får, vad man får vara med om, vilka erfarenheter man får ta med sig och vilka utmaningar man får ställas inför och lösa tillsammans med kompetenta, erfarna människor och sånt. Det finns så mycket annat och det hade jag aldrig haft.
Det är verkligen kloka ord. Livet har ett tidsvärde och nytt att maximera glädjen och avkastningen i livet också. Men förutom att du överraskade dig själv lite grann när du tog det här steget, vad sa omgivningen då?
Nej, men de var nog ganska överraskade också, får jag säga. Det var nog lite oväntat, som sagt, att jag hade ju en utstakad, en väldigt fin karriär. Det är väldigt lätt att falla in i de här spåren och den ena tjänsten öppnar upp för nästa tjänst och så fortsätter det så. Så att nej, det var väl nog många som var lite förvånade, men jag fick också väldigt mycket positiv respons. Alltså folk som verkligen var imponerade och tyckte att det här var häftigt och kul.
Du har ju också nämnt att investeraren och miljardären Staffan Persson har varit en viktig utmanare och mentor. Och idag är han ju delägare i Opti då, som du är medgrundare till, och en person som Henrik Mittelman lyfte här i podden också som han ville lyssna till. Vad har Staffan betytt för dig?
Nej, men han har betytt väldigt mycket. Och han var den första, när jag blev chef för Family Office på SCB, så var han, då skulle jag träffa några kunder och några lite utvalda kunder som skulle ge lite feedback på verksamheten och lite tips vad vi gjorde bra och mindre bra och så vidare. Och alla som har träffat Staffan vet ju att han har starka uppfattningar om saker och ting. Så att jag fick väldigt mycket feedback på alla sätt. Det fanns väldigt mycket förbättringspotential, kan man säga. Men från det samtalet och när vi började så säger jag lära känna varandra och jag hörde mycket om hans historia och hans utveckling och var han var någonstans och vem han är som person och vad han har åstadkommit genom åren. Jag blev väldigt imponerad av det och det blev en tydlig förebild. Jag tyckte också att det var häftigt vad han hade gjort, och sen är han är en fantastisk person. Han är tillför mycket till sin omgivning och var en krävande kund, kan man säga. Så att han hjälpte oss att utveckla verksamheten, kan man säga.
Underbart. Och han brukar ju tituleras i media, vet jag också, som en av Sveriges största privata investerare.
Yep.
Och är med på ganska många spännande hörn. Du är ju en av 5 grundare av Opti, där du i dagsläget är styrelseordförande. Och det här är ju ett bolag också som har med Carnegie på ägarlistan. Berätta mer om Opti och hur det började en gång i tiden. Berätta allt.
Ja, som jag nämnde tidigare så såddes fröt under mina sista år i storbanksvärlden. Och det var väl både ett resultat av att jag jobbade med de allra mest förmögna kunderna och såg, så att säga, den servicen och de tjänsterna som de fick. Men samtidigt så vet jag mycket väl att vara, så att säga, en vanlig småsparare, en vanlig bankkund någonstans ute i landet. Att där har ju, så att säga, servicegraden har gått ner, rådgivningsintensiteten har gått ner. Det är väldigt komplicerat det här, liksom, det drivs ju mycket av regelverk och så vidare. Men egentligen en vanlig människa får väldigt lite råd kring sparande och placeringar. Så att någonstans så började det liksom lite så här, lite Robin Hood-känsla eller vad man ska säga, lite det här uttjatat uttryck, men att demokratisera sparande. Det började växa som en drivkraft hos mig. Och när jag då lämnade SCB där, sommaren 2014, så träffade jag då en entreprenör som hade drivit bolag tidigare, sålt det. Han hade skannat 140 olika affärsidéer eller någonting och kommit fram till att det här med sparande, det här var någonting. Vi såg också att det fanns förebilder i USA som gjorde det här, Betterment och Wealthfront och andra bolag, och i UK fanns det Nutmeg och så vidare. Det fanns bolag som bedrev digital kapitalförvaltning. Och den här entreprenören som jag träffade var ju Jonas Holmberg. Och han hade ju själv sålt ett bolag, traskat runt till alla banker och private banking aktörer och tagit in erbjudanden då hur de skulle förvalta det kapitalet han hade, och kände ju själv att han blev väldigt oimponerad, att det var rätt dyrt, för jag såg ganska dåligt ut och det var väldigt mycket egna produkter, och han började rota och förstod att det ligger mycket incentives i form av kickbacks och sånt i branschen. Så att han började inse från det egna hållet att vänta, här, det finns ju ingen som gör det här på ett enkelt, bra sätt. Jag vill bara ha en sjukt smart, effektiv kapitalförvaltningstjänst. Jag vill inte ha någonting annat runt omkring. Och jag vill att någon väljer ut de bästa fonderna. Inte nödvändigtvis bara serverar de egna fonderna på en bricka. Så att han såg det från det perspektivet. Jag såg det inifrån branschen, att jag vill, det här är viktigt. Det här är viktigt, vi behöver lära ut sparande. Vi måste få stora grupper i samhället att komma igång med sparande, komma igång tidigt, förstå värdet av ränta på ränta och det här att, ja, men hur viktigt det är. Och vi måste kunna göra det därför mer lättillgängligt. Det måste vara en genomschysst tjänst, inte drivet av kickbacks, egna produkter och sånt, utan så att vi fann varandra, Jonas och jag, direkt kan man säga, verkligen. Och Jonas satte ihop teamet och sen kan man säga att på den vägen är det. Det tar lång tid att bygga bolag kan man också konstatera. Vi fyller faktiskt snart 10 år.
Ja, det tänkte jag precis säga, på den vägen. Så från 2014 till 2024, det är...
Ja, det är absolut. Det är några år.
Hur skulle du sammanfatta den här perioden då? Jag menar, nu har ni byggt upp någonting ni verkligen kan vara stolta över, men jag tänker mig att det är ju såklart både blod, svett och tårar, och oftast så kanske man, när någonting har blivit fantastiskt bra, så belyser man framgången, men det är ju säkert många sömlösa nätter och sådär, men jag menar, 10 år som ni kan vara rackarn stolta över.
Det är vi verkligen. Vi är fantastiskt stolta över vad vi är, samtidigt som vi ser hela tiden nya saker vi vill göra. Vi ser nya features vi vill utveckla, vi vill göra produkten ännu bättre. Det finns så mycket att göra hela tiden och vi vill bredda erbjudandet lite grann in i andra närliggande områden. Och det är en marknad som är enorm. Och som sagt, det finns så mycket fortfarande att göra. Men det är precis som du säger, att vara entreprenör, bygga ett bolag från starten, det är klart att det är... Det är liksom, ibland är det de här, bara också de här liksom sträckorna där man tycker att ingenting händer. Och mycket som har att göra med administration och det är compliance och det är regelverk och det är FI och det är, ja, det är mycket sånt som måste gå hand i hand. Men vi är också väldigt måna om att göra allting rätt och riktigt. Är man i finansbranschen så måste man göra det, och det är jätteviktigt för oss att bygga ett solitt bolag, och därmed måste vi bygga ett lönsamt bolag. Vi är inte där än, men som sagt, att det här är ju en... Kapitalförvaltning är en verksamhet som sköter sig själv, och när snöbollen börjar rulla så rullar den ganska bra.
Ja, den skalar ju verkligen med volym, och jag tänker mig att här så vi på Montrose är ju i early innings, och redan förra veckan så öppnade vi upp dörrarna för Carnegie-anställda att kunna bli kunder på plattformen. Vilket vi också insåg att vi fick de första, inte externa kunderna, men vi fick kunder som inte arbetade på Montrose. Vi har ganska många kunder nu, och sen så börjar rasslingen ganska mycket pengar i förhållande till vad vi tänkte från första början. Det här är någon form av lite euforisk känsla, att det är åter tillbaka till den här studenten, och man känner att livet ligger framför en, att nu har vi byggt någonting och nu får vi skörda frukten och se att människor faktiskt kommer in på plattformen. Det är en euforisk känsla, så att säga. Hur kändes det för er där från 2014 till att när ni lanserade plattformen och att ni började få in kunder?
Ja, men det är ju som du säger, det är en fantastisk upplevelse. Det är en fantastisk känsla när man verkligen har varit med och skapat någonting. Man håller på att bygga den här barkbåten och sen ska man släppa ut den här i lilla bäcken, och så ser man att den håller. Och den tar sig vidare, och sen så forsar den iväg där och tar sig igenom lite vattenfall och grejer. Så det är att skapa någonting eget, att bygga ett bolag är ju, ja, det går inte att jämföra med andra typer av erfarenheter från arbetslivet, så att säga. Det är någonting fantastiskt över det.
Och hur skulle du då säga att Opti skiljer sig från dels traditionella aktörer, men kanske även konkurrenter i marknaden som man brukar kalla för robotrådgivare, även om alla kanske inte vill kalla sig för robotrådgivare?
Men jag tror först och främst, om vi tittar på att vad vi såg, var ju att det finns en, som sagt, det finns en lucka i marknaden mellan då passiva storbanker som egentligen skulle kunna göra jättemycket för sina kunder, men som inte har kanske så väldigt mycket proaktivitet. Inte så nära dialog, kommunikation med kunderna. Och sen har vi Avanza, Nordnet i andra änden, och där har vi väldigt intresserade kunder och sådana som lägger mycket tid och engagemang och primärt ett aktieintresse. Någonstans här emellan så finns det ett stort space där vi behöver prata sparande, där vi behöver kunna erbjuda, som sagt, en riktigt schysst spartjänst med extremt hög diversifiering. Det är en väldigt viktig produktegenskap i våra portföljer. Sen plockar vi det bästa fondutbudet. Vi har ungefär 10 fonder inom aktier, räntor och råvaror. Och vi har de mest diversifierade portföljerna, oavsett om vi jämför med blandfonder på storbankerna eller om vi jämför med Lysa som ju då är vår konkurrent. De jobbar lite annorlunda. Även om så att säga, vi bär väl samma typ av vision och mission. Men vi, när vi gör mätningar och tittar på det här, så har vi de mest diversifierade. Vi har de mest diversifierade aktieportföljerna, stora bolag, små bolag över hela världen, ner till frontier markets och inkluderar egentligen allt. Ränteportföljen, det finns ju många olika typer av räntor, vi pratar ju väldigt sällan om det. Men allt ifrån lågrisk till högrisk inom ränteportföljen. Och sen har vi mer råvaror i portföljen, vilket vi väl egentligen är helt ensamma om, skulle jag säga. Och det här handlar ju om att diversifiera. Det finns perioder när det är just faktiskt kanske just råvaror som bär upp portföljerna. Så att hög diversifiering, låga priser och vi satsar ju också, vad som är väldigt viktigt för oss, på kommunikationen. Vi pratar med kunderna på ett sätt som ska säga ingen annan gör i finansbranschen. Vi skriver ett månadsbrev som inte handlar om hur börserna har gått primärt, utan vi tar tillfället att försöka vara pedagogiska. Och vi vill att våra kunder ska kunna känna sig lugna. Det är det vi vill, att det ska vara enkelt och det ska vara lugnt. De ska känna att de är i en säker hamn. De är i en varm famn. Vi tar hand om dem och vi sköter om deras sparande. Vi rebalanserar portföljerna, ser till att de alltid har rätt risknivå. Vi byter ut fonder när det kommer bättre / billigare alternativ. Kunderna behöver egentligen bara komma igång en gång. Sen lotsar vi dem genom livet och kommer att peppa dem till att sätta in lite extra. Får man en skatteåterbäring till exempel, sätt in lite extra i din optiportfölj. Istället för att konsumera massor under kanske Black Friday, så ta en liten del av det du ska handla för och sätta in istället i det långsiktiga sparande. Och det allra viktigaste såklart att ha ett månadssparande som ska öka med din inkomst genom livet. Så där är vi också och försöker. Vi försöker vara en coach i sparande.
Ja, men det låter ju jättebra. För oftast så tänker jag mig att sparare ut som inte är jätteintresserade. Man ser tidningsrubriker som säger någonstans 500 kronor i månaden. Eller 1000 kronor i månaden. Eller något slentrianmässigt som blir någon form av halvsanning. Och sen kör man på det. Och sen ökar man inte sparandet under livet. Och i absolut bästa fall kanske försöka krama ur de sista kronorna så mycket det bara går i unga år. Och sen låta pengarna jobba för en i högre utsträckning. Men just det du säger att pengarna, att man kanske sätter av lite mer när man får lite högre lön och sådär. Eller bara det att det händer saker och ting i marknaden och bara förstå. För min erfarenhet från storbanksvärlden som rådgivare var också att man ville hålla någon i handen och man ville förstå. Och då var det okej. Men när man inte förstår, det skapar osäkerhet och ont i magen.
Absolut, och det är väldigt mycket där vi verkligen försöker kommunicera aktivt när det nu har varit väldigt rörigt till exempel. Och samtidigt såklart att jag menar all förståelse för att man faktiskt kanske behöver nalla lite av sitt sparande under den här tiden som vi har haft när boendekostnaderna har ökat mycket och matprisen, kassen har ökat jättemycket. Så jag menar utgifterna har ökat väldigt mycket och då får man väl, det är också därför man har sparat ihop en buffert, då får man nalla lite. Men då är vi också där att rör inte ditt månadsspar, fortsätt månadsspara, vilket är otroligt viktigt. Sparbeteendet är så extremt viktigt och det är här vi vill finnas för våra kunder. Och som sagt, ja, den här gruppen är ganska stor. Så kom ihåg att man tycker att vi har Avanza och Nordnet har väldigt många kunder. Men det finns väldigt många som inte är kunder där och som behöver ett bassparande. Och sen passar Opti-portföljen som en bas även hos aktiva aktiehandlande kunder. Så att det är ju där vi också ser att ett stort intresse. Det här blir basen. Du har bankkonto, du har något sparkonto som den första bufferten. Och sen så bygger man sin pyramid av sparande investeringar. Och ovanför det så lägger man en bred opti-portfölj. Och sen på toppen har du kanske en aktiedepå om du tycker att det är, om du har intresse och tid och tycker det är kul.
Ja, för jag kan tänka mig att man tänker att det där med sparande och investeringar, det är inte så där jätteroligt. Jag sysslar med det jag tycker är roligt här i livet och sen skänker mig glädje. Och sen så blir det vad det blir, för man har ett sparande som man sätter undan vid ett tillfälle och sen löper det bara på. Men det här att höja det sparandet några hundralappar eller några tusenlappar för att jag har en bättre ekonomi senare i livet, det hade inte varit några konstigheter om någon bara hade påmint mig.
Nej, det är precis där. Jag startade upp lite månadsspar när jag började då, på 90-talet, i Handelsbanken. Och det var aldrig någonsin någon som kontaktade mig och tyckte att det där liksom, det kanske skulle öka upp det där sparandet. Och det hade varit väldigt självklart. Mm. Och där tycker jag, där har väl bankerna lite att lära. Vi skulle må bättre som land om vi hjälpte människor till att komma igång och hålla i och hålla ut i sitt sparande även när det är jobbigt. Fortsätta hela tiden och investera och tala om att går börsen dåligt, ja men då köper vi lite billigare nu. Har det gått väldigt bra så kommer vi ta hem lite vinst.
Ja, och sen får vi också säga bara just den här lilla, delikata, trevliga medskicket där också, att om du höjer upp de här XYZ-kronorna varje månad givet en viss procentuell avkastning på börsen och den sparhorisonten då, så kan det bli så här mycket i slutändan, för det ger också energi. När man inser att så här, sparar man under väldigt, väldigt lång tid, ja men det är ju majoriteten av slutresultatet, det är ju avkastning. Och bara kunna se att det är inte en jättestor uppoffring idag, men jädrans vilken slant det blev där borta.
Ja men verkligen, och det är ju den här dimensionen att försöka, och vi gör mycket för att just illustrera det här. Och också återigen tillbaka till vår kommunikation och våra månadsbrev och ja, tips att läsa dem, titta på dem. För som sagt, vi gör jämförelser och med helt andra så att säga, ämnesområden och expertisområden och sånt som men försöker illustrera någonstans värdet av att det här att det egentligen påverkar beteendet. Det är ju egentligen finanspsykologi som är mycket av det vi faktiskt fokuserar på. Men att kommunicera på ett sätt som folk förstår. Mm. Och vi får enormt mycket positiv uppskattning för de här, för den kommunikationen vi har.
Kul! Största ägare i Opti är ju Carnegie, följt av medgrundaren Jonas Holmberg, och du klockade in på en god femte plats. Rejält skin the game med andra ord. Det här blir jag ju lite nyfiken på såklart. Vad tänkte du i fjol när Carnegie aviserade satsningen på Montrose by Carnegie? För vi är ju lite grann i alla fall av systerbolag kan man väl säga.
Ja, men jag tycker det är fantastiskt kul. Och som sagt, vi har ju haft en kontakt och dialog med Altor och Carnegie under många år och funderat tillsammans över potentiella samarbetsområden. Och jag tycker att det är jättekul att se ett Carnegie som går från att vara det här väldigt etablerade, traditionella aktören som lite konservativ kanske. Så. Men att verkligen se det här steget, att Carnegie också nu bygger på nytänk, nya teknologier, nya typer av kunderbjudanden, att rikta sig mot fler, en bredare kundgrupp, så att säga, inte bara det allra översta segmentet då om man tänker private banking. Och det är så roligt att vara del av det här. Och jag har ju haft erfarenheter av Altor tidigare när jag då satt i styrelsen för Carneo, som ju också var ett systerbolag i allra högsta grad till Carnegie. Och har så att säga egentligen följt tankarna där och haft Harald i samma styrelse och lärorika år. Men som sagt, väldigt roligt att se. Han har ju alltid haft väldigt höga ambitioner och ett väldigt stort intresse för Carnegie. Och hade även så för Carneo när vi var verksamma innan verksamheten i huvudsak de mördes in i Carnegie. Men jag tycker det är jättekul att se det här och jag ser med tillförsikt framtiden an vad vi kan göra tillsammans. Men i dagsläget är ju så att säga, egentligen Carnegie en passiv investerare. Vi hade Fredrik Letma i styrelsen och nu har vi Björn i styrelsen, vilket vi är jätteglada över. Apropå att så att säga få en riktig sådär, alltså när du verkligen har liksom en positiv superkänsla i hela kroppen. Vi var verkligen glada över att få in Carnegie, få in en industriell aktör som investerare. Även om som sagt vi har varit väldigt glada över våra privata investerare som har följt med oss från starten. Men det var dags och det var läge och vi har bara positivt att säga om Carnegie och allt och där bakom som ägare.
Kul. Ni började ju er resa 2014, Montrose började 2023. Har du några goda tips och råd på vägen?
Det är väl att alltså, håll fokus. Gör det ni ska göra. Liksom fullt fokus på liksom det första. Det är väldigt lätt att man kommer på massa andra saker man också vill göra. Och man vill liksom bredda produkten innan man ens har produkten. Mm. Men håll fokus på kärnaffären tills dess att den är uppe och rullar. Då kan man börja tänka på lite annat. Men jag tror verkligen fullt fokus. Det är superviktigt. Sen är det ju lite det som en entreprenörsresa alltid är. Det går lite Det är liksom inte en rät linje uppåt, utan det är mer av en trappa.
Mm.
Att man tar ett steg och så har man världens, då har man är euforisk över hur bra det går och nya kunder och volymer och man gör sina första affärer och det är fantastiskt. Men sen har det en tendens av att det planar ut lite grann. Och då gäller det att orka hålla i, för sen kommer man att ta nästa steg i trappan. Men de här perioderna kommer och man måste få med sig, så att säga, den administrativa delen, ordning och reda och dokumentation, och man behöver få med sig allt det här på vägen. Man får inte släppa det, för det blir så jobbigt att plocka upp det, utan håll det vid liv, även om alla vill såklart fokusera på det som är roligt, det vill säga affären.
Ja, för när du säger att du alltid har velat ha den här skarpa inlärningskurvan och så, att de här perioderna som har varit lite grann av ökenvandringar, och nu ökenvandring är ju förmodligen en överdrift, men när man känner att man har stått och stampat lite grann tills man har klivit upp på nästa trappsteg. Hur har de varit då? För en sån som har eld i baken?
Ja, men de är ju tålamodsprövande. Men det är också någonting man lär sig med tiden. Man får inte slarva med de grejerna, utan det är bara, det är saker som måste göras. Och då är det bäst att ta itu med det, göra det så fort som möjligt, för då, sen kan man gå vidare till det som man kanske tycker då är lite mer roligt.
Men du nämnde ju Carneo här. Berätta lite grann vad det var för någonting.
Ja, men det var ju en satsning. Man egentligen utifrån Altors perspektiv så delade man ju upp det gamla Carnegie i investmentbank och privatbanken i ena delen och fondbolaget och fondbolagen i ett systerbolag. Och det startades upp där 2016-17 någonting, och jag kom in i det sammanhanget väldigt tidigt. Och då var ambitionen att vi skulle bygga ett hus av fondbolag, boutiquefonder, aktiv förvaltning, nordiska fondbolag. Och vi, Carnegie Fonder var ju såklart en hörnsten i det här, liksom Sea Worldwide i Danmark. Sen gjorde vi ett antal förvärv och vi slog ihop bolag och vi köpte volymer från Alfred Berg. Vi köpte ett norskt fondbolag, Holberg, som fortfarande finns i gruppen, och gjorde lite sådana här tilläggsförvärv här och där, tittade på många intressanta förvärv och växte den här gruppen. Och under den här tiden så mognade ju självklart på något sätt marknaden, och Altor bestämde sig ju att man skulle slå ihop verksamheterna igen. Och det är såklart att det väl var en stor anledning, var såklart en förberedelse för ett ägarskifte i Carnegie. Och göra det till ett mer. Alltså, som sagt, vi vet ju att kapitalförvaltning är en väldigt fin verksamhet som ligger och tickar. Det är stabil intjäning oavsett vad som händer på marknaderna. Och det är ett väldigt bra komplement till investmentbankverksamhet som är lite mer volatil och konjunkturkänslig. Så att jag menar, det är klart att Carnegie blir ett bättre bolag genom att addera det här. Så att under 2021-2022 så mergades merparten av den här verksamheten in i Carnegie. Och därmed så upplöstes Carneo. Sea Worldwide ligger ju kvar utanför.
Förutom Opti så har du ju ett flertal styrelseuppdrag också, bland annat Stena Sessan som är Stena Sfärens investmentbolag, Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, och börsbolaget OX2. Och dessutom får jag ju lägga till att du har suttit i styrelsen för Preglife också. Det här är ju ett bolag som många av oss småbarnsföräldrar känner till. Man har tittat varje vecka, vad händer den här veckan under graviditeten, och sen vad händer varje månad i utvecklingsstegen. Överensstämmer det med mitt barn? Jo, det gjorde det. Väldigt spännande. Berätta lite mer om de här uppdragen och liksom ditt styrelseliv, om man så säger. Nu är du ju styrelseordförande för Opti också, men hela liksom det här benet, om man säger att det finns ett stort antal olika affärsområden för Ann, det här är ju ett spår.
Ja, men det är det, absolut. Och så att säga, egentligen finansmarknad går väl som en röd tråd genom flertalet uppdrag. Du, precis, alltså, utöver de som du nämnde så sitter jag i styrelsen i Aktia Bank i Finland, och jag har sitter i styrelsen för en investment trust i London som ju är typ som ett investmentbolag som investerar i europeiska små och medelstora bolag. Och sen som sagt så har vi ju Opti där på finansiella sidan också. Två fastighetsbolag, Stenvalvet och Slättö. Och sen då Oxtå som du nämnde och också kommunikations- och PR-byrån då, Halvarsson och Halvarsson. Så att jag har en väldigt bra portfölj.
Du fyller kalendern.
Fyller kalendern, absolut. Men också många synergier faktiskt mellan. Så både de här som är lite mer finansiella och fastighetsbolagen skulle jag säga att det är stora synergier emellan. Oxtå är ju fantastiskt att få vara del av någonting som verkligen jobbar med klimatet och hållbar energi och den omställningen vi står inför. Så, och projektbolag, alltså så jättespännande. Och kommunikation är någonting som jag brinner för och verkligen tror jag tillhör en grupp som ser värdet av hur viktigt det är. Så därför har Halvarsson varit väldigt kul. Också privatägt och så vidare. Så att de här bolagen har ju Aktia Bank och Oxtå är ju börsnoterade och övriga har andra ägarbilder kan man säga. Och det är väldigt roligt när man jobbar i styrelser med att ha olika typer av ägarkonstellationer. Och sen som sagt Opti, och där är ju en arbetande ordförande, så det är ju lite speciellt på det sättet. Stiftelsen för strategisk forskning, där sitter jag inte i styrelsen men är ordförande i kapitalförvaltningskommittén och som förvaltar de här dryga 12 miljarder som vi har i forskningsmedel som framförallt går till tekniska områden, teknologi, forskning i Sverige.
Du beskriver dig ju också som ängelinvesterare. Berätta lite grann om det här spåret och någon eller några investeringar du har gjort.
Jag håller med om att det låter ganska fint. Ängelinvesterare.
Jag tycker...
Det är närmaste ängel kanske man kommer.
Det låter jättefint och också att det är så jädrans viktigt för de här bolagen att få in en kompetent person, inte bara kapital utan kunskap och nätverk och någon som också tror på dem.
Ja, det är väldigt mycket det du säger och det är jätteviktigt att komma ihåg att det här ängelinvesterare handlar inte primärt om kapital, även om i regel så investerar ju änglar så att säga också kapital, men att det handlar mycket om att dela med sig av erfarenheter, vara bollplank, rådgivare, öppna upp nätverk. Det är jätteviktiga komponenter, men det här är ju också det är så viktig del av vårt näringsliv att så att säga stötta alla de här. De behöver stöttning, de våra startups, alla entreprenörer som drar igång sina bolag och utifrån små medel oftast och liten plattform och egentligen ganska just litet nätverk och så vidare. Men det är så viktigt med den här innovationskraften. Många av de här bolagen är de bolagen som kommer att växa och betyder mycket för både arbetsmarknad och svensk industris framgång över tid. Så att det börjar här. Det börjar någonstans, för att de här bolagen där man engagerar sig som ängelinvesterare då är väldigt unga. Det finns ingen historik, så man måste vara lite småtokig som investerare. För det går inte att räkna på några nyckeltal och det är ganska många år tills man kan förvänta sig att det här bolaget faktiskt tjänar pengar. Och alla vet att, man brukar alltid säga att av 10 bolag så är det ett som blir fantastiskt. Och sen kanske, 5-6 stycken som blir okej. Och typ säkert minst 3 kommer att gå omkull. Det går inte. Och nu har vi ju sett också faktiskt många bolag under 23 så började det ju så här, konkurserna, nedläggningar, likvidationer och sånt komma. Vilket är självklart efter den boomen vi har haft. Och det var så att säga, det var lätt att få kapital. Och det var lätt och alla tyckte det var kul med massor med techpaneler och konferenser och seminarier och alla lite grann samlades runt det här. Alla ville vara privatinvesterare och ängelinvesterare och tyckte det var roligt så länge det bara gick uppåt. Men det har ju varit otroligt mycket tuffare marknad. Men desto viktigare med ängelinvesterare.
Vilka bolag har lyckats skärma dig idag? Något bolag?
Ja, Preglife är ju väl ett bra exempel.
För där var du inte bara styrelseordförande utan även medinvesterare då?
Ja.
Ja, det är bra. Det är ett bra bolag.
Det är ett bra bolag. Nej, men det är verkligen. Och det sprang på grundaren där, Tobias Meschke, i något sammanhang. Minns inte exakt hur. Men vi började prata och han behövde, vi behövde lite professionalisera bolaget. De hade ingen riktig styrelse på det sättet. Det var han och en kompis typ som spelade en tennismatch och käkade middag och sen var styrelsemötet klart. Men han hade ändå kom på att det kanske skulle vara bra att ha in någon. Så att, jag köpte lite aktier av honom. Det var ett lönsamt bolag så det behövdes inga nya pengar. Men sen så jobbade vi vidare med bolaget och sen kom eQuity in som ägare efter några år. Och på den vägen har det fortsatt. Så att, det är en sån rolig resa och den kanske Den som är mest nylig är ett bolag inom lite mer det oerhört spännande området, typ regtech och compliance-området och så vidare, som heter Northouse, som är, ja, startades upp under förra året. Så att, jag menar, det här är två exempel.
Just det. Och då tänker man att regtech, det finns väldigt många människor som inte tycker att det där är så roligt. Det finns vissa som tycker att det är jätteroligt. Sen går det att göra en affärsmodell av det där och lasta av det här. Oh, just det också.
Verkligen. Och det finns mycket, det är ett sånt område där digitaliseringen helt enkelt inte riktigt har slagit igenom än. Så det finns väldigt mycket att göra där. Och det är ju någonting som också alla bolag har. Riktlinjer, policies, lagar och regler att efterleva. Det är många anställda som behöver ta del av olika typer av uppdaterade instruktioner. Och allt det här behöver man kunna följa upp på med digitala verktyg. Så att det finns mycket att göra här.
Vi pratade ju tidigare här om likviditet också, hur viktigt det är. Och det är ju många bolag som har trillat på näsan genom historien där det är just likviditeten som har stökat till det. Och i fjol stormade det ju rejält kring bankfrossan i USA. Vi såg den snabbaste ränteuppgången någonsin, tror jag. Inte den högsta nivån, men snabbaste uppgången. Och här på hemmaplan i Sverige så drabbade det bland annat Alecta, som efter förluster på närmare 20 miljarder kronor då efter den här Silicon Valley Bank-frossan. Det var väl det som var kanske utlösande faktor slutet på februari och sen in en bit in i halva mars. Och här gjordes det ju en del organisatoriska förändringar i Alecta då. En var att du lämnade din styrelseplats för att kliva in som tillförordnad aktiechef. Jag tänker mig att det är in för att släcka lite bränder möjligtvis. Vad har hänt sen dess?
Nej, men det behövdes ju i det läget, så behövdes det en tillfällig förstärkning av aktieteamet. Och jag fick frågan om jag kunde tänka mig att ta det här steget då. Så att jag lämnade styrelsen och gick in temporärt i organisationen. Det handlade ju väldigt mycket om att fokusera på portföljen, på processer, på att öka diversifieringen, ta ner koncentrationsrisker och också anställa en permanent aktiechef. Så det var mina uppgifter och jag var klar med det i september. Då hade vi kommit en bra bit på vägen med portföljen. Och vi hade anställt en aktiechef då, Magnus Tell, som kom från AP3an. Så att, och sen som sagt, jag lämnade det i september när det var klart. Och sen dess har jag inga uppdrag och ingen insyn i bolaget.
Och vad var det för AUM i den här portföljen?
Det var drygt 500...
500 miljarder?
Ja.
Det är så mycket pengar. Spelar det någon roll om det är 500 miljoner eller 500 miljarder när teorin, den bakomliggande, ändå är ganska same. Får man mer puls när man sitter och ska i vanliga fall kanske förvalta, numera strukturera om och dra ner risker och sådär, på 500 miljarder? Spelar det någon roll för dig? Eller är det egentligen samma jobb i grund och botten?
Alltså egentligen är det så jag tror att alla förvaltare resonerar. Alltså egentligen är det samma jobb. Sen är ju en effekt då, ifall man har ett stort kapital, så är det ju att man kanske blir en stor ägare. Så att det är väl egentligen det som är skillnaden. Och det är också svårt om man är stor att investera i mindre bolag. För att det är inte,
det är lite tråkigt.
Ja, absolut. Det är inte riktigt möjligt. Eller man får karva ut portföljen då. Man kan ta ut en del av en stor portfölj och dedikera det kapitalet till att investera i lite mindre bolag. Men annars blir det blir så litet, så att man tänker gärna att genomslaget kommer att bli så pass litet på helheten. Så det är inte riktigt kanske värt risken och värt arbetet alla gånger. Men jag tror att det är väldigt viktigt, och det var också en fråga vi jobbade med, att, så att säga, se hur kan vi på ett bra sätt investera i mindre bolag, så att inte ha en så koncentrerad portfölj som då blir, den blir naturligt koncentrerad till väldigt stora bolag.
Vad har varit den största motgången genom livet eller karriären då?
Ja, rent allmänt, alltså på det privata planet var det nog när min mormor gick bort. Det är väldigt länge sedan, men hon var väldigt viktig för mig och en förebild på många sätt. Och hon, ja, jag var väldigt nära henne, så att det är väl på det privata planet. Då skulle man säga mer ur ett investerarperspektiv. Ja, men tillbaka där vi började någonstans med IT-boomen. Och det var ju roligt då att hänga på de här bolagen när det gick upp. Och sen så kan man väl konstatera att med facit i handen så kanske jag skulle klivit ur dem där lite tidigare. Liksom, som en sol och ner som en pannkaka för några av de där bolagen. Men man lär sig väl.
Ja. Finns det något tillfälle du kommer ihåg där du har haft extra hög puls i affärssammanhang då?
Ja, men ett är väl förstås när Jonas och jag jobbade med den här sista kapitalresningen som vi gjorde till Opti. Och vi höll på med den processen, och det vet alla som har rest kapital att det är, även om man tycker att man har världens bästa bolag och det här är världens bästa investeringsmöjlighet, så ska man övertyga andra om det. Och det ska dessutom passa in i deras timing, och de ska ha kapital, de ska ha känna att de vill addera ett nytt bolag eller följa med tidigare investeringar. Och vi höll på med det där pusslandet, och det var liksom en liten bit kvar. Och vi hade jobbat ganska länge, och där och då när Carnegie kommer uppseglandes lite liksom i ytterfilen och helt plötsligt säger så här, vi vill ta det här. Och då fick vi en annan utmaning, för då var vi tvungna att gå tillbaka till alla de som hade sagt att de ville vara med. Och dessutom alla våra investerare som ville ta sin prorata andel, att det fanns inte utrymme för det. Men alla förstod att det här var väldigt bra. Men det var dagar av hög puls.
Finns det någon investerare som du ser upp till då?
Alltså jag tror att det finns många. Jag har inte riktigt någon specifik förebild, men jag tror mer på liksom egenskaper, att generellt sett de som är långsiktiga, de som orkar hålla i även när det är tuffare tider, med den typen av egenskaper.
Mm. Ja, det där är ju en lite klurig fråga. Jag tänker mig själv så också, att man tar lite av varje potpurri så att säga. Du har ju varit chef för investment strategy på SEB bland annat då, och just därför blir man ju såklart nyfiken på hur du investerar själv nu, för nu får du ju äga aktier, jag tänker med ett fullt fokus på Opti, men får på ett annat sätt än vad det har varit tidigare, och sen kanske du har världens största buffert också, men alltså, överlag hur du är ju finanschef i din egen ekonomi så att säga, hur investerar du idag? Hur ser din egen investeringsstrategi ut? Blir det lite investeringar på börsen eller blir det mycket Opti?
Ja, men en kombination. Jag tycker att jag lever som jag lär. Buffert på sparkonto, nu får man ju ändå lite rätta där. Så att, ja. Det är väl bra.
Tina har vi glömt.
Ja, precis. Och sen tycker jag att jag vill ha lite torrt krut där. För att, jag menar, både kunna investera mer på börsen, men att kunna nya bolag, oavsett om det är nya bolag på börsen eller om det är privata investeringar. Jag vill ha lite buffert helt enkelt. Och sen är Opti absolut basen. Och jag har mer och mer med åren gått från enskilda aktier mot fonder. Jag tycker att det är väldigt effektivt sätt att få en bred exponering. Och det är svårare än vad man tror att faktiskt slå ett index över tid. Så att jag tror liksom fonder är en bra bas, och hos Opti får du en bra diversifiering i flera tillgångsslag och sånt också. Annars är det ju inte så att man kanske är man en aktiemänniska som vi är, så är man ju inte, man glömmer bort det där med räntor. Alltså det känns inte så intressant, men det är ganska bra. Över tid så är det ganska bra att ha en väl diversifierad portfölj i basen. Och sen absolut, nej men som du säger, jag ägnar mig absolut inte åt trading på någon daglig basis. Men jag kan lägga lite mer kärlek på min aktieportfölj idag.
Ja, men jag tänker mig ändå, du är ju biten sen tidigare. Det är svårt att få rännen att gå ur även om jag förstår att Opti liksom är liksom där du lägger mest del av hjärtat såklart. På tal om goda tips och råd som vi har pratat om här under podden också, så har jag förstått att du är ju mentor till ett antal personer. På samma sätt som att Staffan Persson blev mentor till dig, så ger du ju nu tillbaka i form av att vara mentor till andra personer då. Vad tycker du är viktigt att dela med dig av?
Jag tror att det är, från mitt perspektiv, om jag får vara lite egoistisk, så är det en av få saker som jag saknar från anställda livet, så är det egentligen den här ledarskapsrollen och att få möjlighet att utveckla medarbetare. Det har jag ju kommit underfund med att det är ett väldigt bra sätt att få jobba med den dimensionen, är att vara lite professionell mentor. Så jag är professionell i några olika sådana här executive mentorship programs. Och det ger mig väldigt mycket. Sen, ja, men jag delar väl med mig av erfarenheter. Alltså mina adepter, de har med sig en massa olika situationer, olika utmaningar. Och vi kan diskutera och bolla, och oftast har väl jag varit med om någonting liknande kanske. Och jag tror också att som värdet med att ha en mentor, som sagt, det ha ett allmänt bollplank, och ibland blir det både så att säga professionellt och privat, och hur man får ihop livet, det kan vara sådana dimensioner, det kan vara så att ett nästa steg i karriären, men jag tror perspektiven och erfarenheter från olika situationer, jag tror att det är det som är mitt främsta bidrag.
I en intervju har du sagt, citat, det är jätteviktigt att man har roligt, följ inte bara hjärnan utan lyssna på hjärtat och magen och skapa balans. Men det behöver inte betyda att jobba mindre för den sakens skull då. Nu var det inte ett citat, nu la jag till lite grann på slutet där. Typiskt mig. Det är underskattat att arbeta med flera saker. Ha två jobb, ett sidoprojekt kanske. Inse att allt inte är lätt, men följ stjärnorna. Går det inte, ta en annan väg. Slutcitat. Det känns ju som väldigt kloka ord det här, återigen på tal om dels att ha balans i livet och hur sjuttsiken får man det. Många av gästerna här i podden har sagt att det här med balans i livet är lite av en myt. Det betyder inte att det är dåligt, men beroende på vilket jobb man har så får man nästan inse att det inte alltid riktigt går, även om det är eftersträvansvärt. Men dels balans i livet, men sen också att ha kul. Det känns ju som väldigt sunda medskick. Utveckla lite grann.
Ja, men jag tror att liksom, ingenting blir bra om man inte tycker att det är roligt. Och man blir inte bra på någonting om man inte tycker att det är roligt. Och motsvarande så är det så här, man vill ju vara bra på saker. Man vill ju vara bra på det man gör. Alltså så blir liksom, kontentan av det blir att man ska göra det man tycker är roligt. För då blir det bra. Så att jag tror att det är en viktig sak. Sen är det ju inte alltid möjligt för alla människor i livssituationer, och det kan vara en lyx att tänka så. Man har ett jobb för att man måste ha ett jobb, och man gör det. Men det kommer kanske en situation då senare i livet där du kan välja. Jag tror ju mycket på att man ska stimulera hjärnan med olika typer av utmaningar, och att livet inte bara är jobb, utan det kan vara just där att lära sig nya saker. Att sätta av lite tid till sådana saker, eller engagera sig i föreningar, jobba med andra typer av frågor än kanske det man jobbar med, speciellt om man då är i finansbranschen, eller liksom, det är ett snävt fokus där väldigt mycket handlar i någon mån om pengar. Det finns otroligt mycket annat i livet, och det kan vara välgörenhetsorganisationer, eller som sagt att man lär sig nya saker. Det föder hjärnan, det gör att man blir bra och du blir mer komplett person. Och det gör att dina förutsättningar att göra ett bra jobb i alla de så att säga, sammanhang du är också blir bättre.
Sista frågan då. Vem skulle du vilja lyssna till i ett kommande avsnitt av podden?
Ja, det finns ju många. Men den jag tycker, som jag sätter först då, i alla fall, det är Danny Kragic. Professor i datalogi på KTH från Kroatien. Otroligt smart. Jag lärde känna henne för ganska många år sedan när hon så att säga, var fullt ut bara 100% aktiv i sin professors roll. Men sedan dess har hon på många olika sätt närmat sig näringslivet och är ju idag en föreläser och berättar om AI i massor av sammanhang. Hon sitter i Saabs styrelse, hon sitter i H&M's styrelse och hon sitter i FAMs styrelse. Det är en otroligt sympatisk person, jag är jätteglad över att träffat henne och lärt känna henne. Och man kan prata AI, prata hennes liv. Hon är en jätteintressant person som kanske inte... det är lite okänt, tror jag, vad hon gör. Men har ju såklart liksom kommit i ropet på grund av det här enorma suget efter kunniga personer inom AI, vilket ju inte är jättemånga än eftersom det fortfarande är ganska ung teknologi och därmed en ung bransch. Men också det här att jag tycker det är väldigt... Hon kombinerar ju många olika roller och kombinerar det akademiska med det mer affärsdrivna näringslivet. Och de skärningspunkterna tycker jag är superspännande.
Vilket pangtips! Man får ju verkligen känslan att du är en stockpicker där det är svårt att få ränderna att gå ur. Du har hittat en riktigt spännande gäst som är off the beaten path. Tack! Och dessutom, Ann, tusen tack för att du kom till podden och gjorde oss lite klokare och berättade om din resa. Det har varit en ynnest.
Tack för att jag fick komma hit, Niklas.
Och stort tack för att du lyssnade på det här.